In Turkey, a huge demonstration is again being staged in Istanbul.
President Erdogan har kallat protesterna för gatuterror.
För den turkiska oppositionen ses de nuvarande protesterna i Istanbul som den sista chansen att försvara demokratin. För landets ledare, Recep Tayyip Erdogan, ses protesterna som ett existentiellt hot. Vad är det riktigt som händer i Turkiet just nu? Det ska vi prata om i nyhetspodden idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och gäst idag är Svenska Yles utrikeschef Viktor Heikel.
In the shadow of Istanbul's 4th century aqueduct, police pepper sprayed young protesters.
Viktor Heikel, vad är det riktigt som vi ser i nyheterna nu när vi har hundratusentals människor kanske ute på gatorna i Istanbul?
Jag tror att det finns en kraftig känsla i Turkiet, i turkiska samhället, om att man står inför ett slags vägskäl. Vi har ju liksom sett längs med åren under Erdogans styre att det har kommit alltid sådana hot eller utmaningar mot hans styre, och varje gång han har liksom lyckats tackla en sån, antingen vinna ett val med lite marginal eller liksom vinna någon rättsfall eller något sånt här, så har man efter det vridit upp den här repressionen. Man har liksom vridit skruven åt ytterligare ett varv på oppositionen eller på civilsamhället eller någonting. Och jag tror att många i Turkiet nu känner att den här vändningen vi har nu, det vill säga där Ekrem Imamoglu har fängslats i väntan på rättegång för vad i stort sett alla upplever är påhittade åtal för att hindra honom att ställa upp och utmana Erdogan i nästa presidentval. Att det ett så hårt steg på den här skalan av repression, av auktoritära tendenser, att det som kommer att följa efter det här om Erdogan vinner kommer att vara så illa att man är nu villig att satsa allt på att liksom torpedera det, eller åtminstone göra sitt yttersta för att det inte ska bli verklighet.
Protesterna som har pågått sedan mitten av förra veckan har fått tiotusentals människor i flera städer att ge sig ut på gatorna, fast det är förbjudet. Men vem är han då, mannen för vars skull folk trotsar dessa förbud? Jo, det handlar om Istanbuls populära borgmästare Ekrem Imamoglu från oppositionspartiet CHP. Imamoglu är den sittande presidenten Recep Tayyip Erdogans värsta politiska rival på 10 år. Han är affärsman, har varit verksam i restaurang- och fastighetsbranschen och hör inte till partieliten, men hans popularitet har vuxit stadigt. Partiet har alltså utsett honom till sin presidentkandidat i val som ska hållas först om 3 år. Imamoglu fick miljoner röster också av dem som inte alls hör till partiet. Imamoglu hör alltså till det största oppositionspartiet CHP. Det är det republikanska folkpartiet, alltså landsfadern Kemal Atatürks parti. Det var ju då mannen som gjorde Turkiet till en sekulär demokrati för över 100 år sedan. Erdogans konservativa parti AKP har däremot starka religiösa sympatier. Och under Erdogans tid vid makten har såväl repressionerna som islams roll stärkts. Och för att förstå Turkiet så behöver vi försöka förstå oss på Erdogan. Så Viktor Heikel, hur skulle du beskriva Turkiets starke man, president Recep Tayyip Erdogan?
Han är först och främst en opportunist. Mm. Han är en mobbare. Mm. Han är otroligt bra på att läsa av alltså folkets puls. Mm. Han är korrumperad, men aldrig så korrumperad att det skulle bli ett stort problem för honom själv. Mm. Han är hänsynslös och han är jätteintelligent när det gäller att spela ut motståndarna mot varandra. Mm. Han har, som sagt, jag var lite inne på det här redan, men under hela sin politiska bana så har han periodvis stått inför stora utmaningar, existentiella utmaningar. Och de har blivit existentiella dels på grund av honom själv. På grund
han har
av
gjort någonting.
På grund av hans sätt att föra politik. För han har i stigande grad hela tiden liksom likställt den turkiska staten med honom och hans liksom politiska maskineri.
Mm.
Och då blir varje utmaning, varje hinder på hans bana en existentiell fråga. Det finns liksom bara jag eller kaos. Eller det
staten, det är jag.
Ja, precis. Och det kanske är liksom det är väl beskrivande för honom det här att varje kamp alltid ska liksom, det ska alltid trissas upp ett steg. Utmaningen blir svårare. Han klarar av att liksom ta sig igenom det på någorlunda välbehållen. Och så vrider han igen upp den här, som jag sa, den här liksom repressionsmaskineriet ett steg högre upp liksom på skalan. Fler olika grupper utsätts för gripanden och godtyckliga åtal och så vidare. Och så går man vidare i det nya normala en liten stund. Och det är inte helt auktoritärt, men det är inte heller helt demokratiskt. Mm. Man ordnar val, men man fuskar alltid precis just så mycket som det krävs för att man ska vinna. Det behöver inte vara liksom regelrätt fusk, men man spelar ut så här som man nu har gjort med Imamoglu. Man hittar på att låta hans gamla universitet dra tillbaka hans examen och så hittar man på några lämpliga åtal för honom. Inte bara honom, utan det är ju alltså hans 100 närmaste liksom medarbetare i borgmästarstaben, i Istanbuls borgmästarstab. Så, och liknande knep har man tagit mot honom tidigare också. Man spelade ut honom senast när det var presidentval på samma sätt. Och då var CHP, kände de sig tvungna att utse en annan kandidat som då förlorade med relativt knapp marginal kan man säga, men ändå liksom en helt så här ordentlig marginal, att man inte kan på det sättet anse att det skulle ha varit ett fuskval. Det var bara liksom omständigheterna som inte var rättvisa, vilket ofta är liksom det vad man tar till.
Ja.
Men varje steg, varje utmaning leder till ny repression, nytt förtryck och lite mindre demokratiskt system. Och här ser kanske turkarna nu att det här är liksom det sista steget före vi går till ett så auktoritärt system att det inte finns mera möjligheter att göra någonting åt saken efter det här.
Just det. Att det är därför som demokratin nu liksom står på spel, så att säga.
Ja.
Ja. Här är forskare som har sagt att det här har varit nu då Erdogan, som du säger, att han är liksom jätteskicklig på att läsa av den politiska, ska säga, temperaturen. Så läste jag någon som tyckte att nu har han gjort liksom en felbedömning. Vilken är din?
Det är en felbedömning om den misslyckas. Men jag tror att han däremot nog har läst av temperaturen i rummet rätt så tillvida att Imamoglu är riktigt på riktigt en stark utmanare.
Okej, ett hot som han måste nu desarmera.
Ett existentiellt hot igen. Och just det här att när man har byggt upp sin maktposition genom en sån här, liksom, ett nätverk av korruption och nepotism och allt sånt här. Så när man förlorar makten så börjar det här nystas upp. Och då är det finns en stor risk för att det är på riktigt existentiellt. Du kan hamna i fängelse, inte bara du, utan liksom dina söner och svärsöner och deras familjer och så vidare. Liksom hela det här nätverket av korruption och liksom ditt politiska parti, hela ledningen är insultad. Och stora delar av liksom affärseliten i landet är insultad. Så det är liksom stora krafter som står att förlora liksom mycket på det här.
Just det.
Och han har läst av temperaturen i rummet rätt så tillvida att om Imamoglu väljs så kommer det här systemet att börja rämna.
Okay.
Och vad är svaret på ett sån här dilemma? Jo, man försöker se till att han inte kan ställa upp.
Nej,
det är det lättaste sättet att vinna ett val utan att behöva fuska, är att se till att förhandsfavoriten i valet inte kan ställa upp.
Men Viktor, vilka tror du nu att då blir alltså Erdogans svar på de här protesterna?
Det beror lite på hur det här utvecklas. Det vad vi ser nu är ju egentligen att de växer i både intensitet och i storlek. Massvis med universitet har anslutit sig till det här, och för varje grej myndigheterna nu hittar på för att försöka förhindra de här, så tar liksom demonstranterna till nästa knep för att komma runt det. Så demonstrationerna växer, de blir allt mer intensiva, de blir argare. Så här finns egentligen bara en utväg för honom, och det är att kväsa dem. Det såg vi senast när han stod inför liknande utmaningar, massprotester 2013-2014 i samband med de här Gezi-protesterna i Istanbul. Lärdomen därifrån är att våld löser den här typens problem. För man tog till allt hårdare våld och mera våld och mera våld och mera våld tills de här demonstranterna gav upp i praktiken. Alltså man slog till tills motparten, motsidan, gav upp. Och sen dess så har man byggt upp ett ännu liksom hårdare maskineri av direkt våldsam repression man kan sätta in mot den här typens demonstrationer. Och det har vi också sett nu, att ju fler demonstranter i ju fler städer, desto hårdare har medlen varit polisen har tagit till. Och de har tagit till dem ganska snabbt. Vi har sett gummikulor, vi har sett tårgas, pepparspray, allt möjligt sånt här som ofta har varit liksom, det har krävts större och mer intensiva demonstrationer än vad vi har sett hittills under den här vågen för att man ska ta till den här typens medel. Och nu har man tagit till det nästan genast. Man vill liksom kväsa det här i sin linda, för man ser också det här som ett hot.
Jag förstår. Hör du, som sa där i början, att det som nu händer så har ju beskrivits då som en sista chans att försvara demokratin för oppositionen. Och för Erdogan betyder det här ju då ett existentiellt hot. Det är stora ord. Varför är det så stora ord? Är det en vändpunkt nu som vi ser?
Jag skulle nog säga att det definitivt är ett vägskäl. Alltså vi kommer inte i och med det här att ha gått igenom hela det vägskälet, oberoende av hur det här än utmynnar. För det finns också liksom rättsinstanser och det finns en fortsättning på den här processen. Men det är definitivt så att i och med att Imamoglu fängslades och åtalades på det här sättet, så har man liksom, man har avfyrat det första skottet i den här kampen om hur Turkiet kommer att se ut i framtiden. Och det också innebär för Erdogans del att om han genomför det här på ett sätt som lämnar honom vid makten ännu efter det här, så kan han börja bädda för någon slags efterföljare. För han är ändå trots allt inte en ung man längre. Mm. Och han har redan tidigare talat om, när situationen i landet såg lite annorlunda ut, att han kanske skulle vilja börja ge över så småningom åt någon annan. Men om hans position är hotad så kan han inte göra det. För lämnar han över åt någon annan och den bara blir omkullkastad första bästa tillfälle, så är hans sits lika illa. Han är fortfarande lika insultad i allt som har pågått under hans maktperiod. Så han måste ha någon slags stabil grund som han kan ge över. Och det kan varken ske liksom genom ett demokratiskt val där han förlorar, eller så att han ger över en svag position åt en svag efterföljare.
Nej, precis. Så han måste antingen då fortsätta själv, och då behöver han göra det genom att till exempel utlysa nyval, för han har redan suttit de två perioder som han får sitta, eller sen måste han ändra grundlagen.
Ja, det tål alltså att tas upp här, som att det finns liksom en klausul där om man utlyser nyval. Det egentliga valet ska hårdnas först långt in i framtiden, men om man utlyser nyval så kan han ställa upp en gång till. Och det är med det i åtanke som hela den här Imamoglu liksom kontroversen har börjat, eftersom CHP har liksom insett det här och utlyst sin egen interna liksom kandidat omröstning där Imamoglu var den enda kandidaten. Och det blev nu också en slags, trots att han är fängslad och i princip utesluten ur valet, så blev det en slags mobilisering kring det här valet, eftersom CHP har 1,7 miljoner medlemmar som får rösta. Men man sa att vi öppnar dörrarna för alla. Alla får komma och rösta. Och nästan 15 miljoner människor deltog. Så man har kanske... Den stora skillnaden kanske också som jag ser här är det att CHP har bestämt sig för att det här är nu också en existentiell kamp för oss. Och det kan ha en betydelse, för tidigare har man lite sådär funnit sig i situationen och försökt göra det bästa av det. Nu verkar man ha gått liksom all in, som man skulle säga i poker. Man har satt hela potten nu på bordet och uppmanat till stora demonstrationer. Sagt att vi tänker inte utlysa några andra kandidater. Imamoglu är vår kandidat och ni fuskar inte bort det här valet. Vi kämpar in i det sista. Det kan vara avgörande.
Stort tack för den här analysen, Viktor Häkel.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och min kollega Viktor Heikel som är utrikeschef här på Svenska Yle. Nyhetspodden utkommer varje vardag och enklast hittar du oss via arenan. Så logga in där och favoritmarkera oss, lägg till oss på din lista, då missar du inga avsnitt. Ljudmixningen har idag gjorts av Mike Grönros och producent för nyhetspodden är Lukas Dahlström.